Kapitel 18. Färm. Ninive knuffade Elaine tillbaka in i den smala gränden mellan en klädeshandlares butik och en krukmakarverkstad. Två kvinnor som var sammanbundna med ett silverglänsande koppel gick förbi på Kullerstensgatan som ledde ned mot Färms hamn, och de vågade inte låta paret komma för nära. Folket på gatan lämnade plats för de båda kvinnorna ännu snabbare än för de jonchanska soldaterna eller bärstolarna, var i ädlingarna satt innanför tjocka förhängen nu när kylan kommit. Till och med gatukonstnärerna, som ansatte alla andra, undvek att försöka få teckna deras porträtt. Med hård min följde Ninni Sal Damon och hennes Damon med blicken på deras vandring genom gatuvimlet. Trots att de redan hade tillbringat flera veckor i staden fick åsynen henne fortfarande att må illa. Det kanske till och med hade blivit värre. Hon kunde inte föreställa sig att göra något sånt mot någon kvinna, inte ens mot Moraine eller Leandrin. Nå, kanske Leandrin, erkände hon bittert. Ibland på natten, i det lilla illaluktande rum som hon och Elaine hyrde ovanför en fiskaffär, tänkte hon på vad hon skulle vilja göra med Leandrin när hon väl fick tag i henne. Hon hatade Leandrin ännu mer än hon hatade Sarath. Mer än en gång hade hon blivit förskräckt över sin egen grymhet, även om hon samtidigt var förtjust över sin uppfinningsrikedom. Medan hon fortfarande försökte följa de två kvinnorna med blicken fick hon se en skymt av en mager och benig karl. Han befann sig en bra bit nedåt gatan och försvann strax igen i folkvimlet. Så hon hann bara få en ögonblicksbild av ett smalt ansikte med en stor näsa. Han bar en bronsfärgad kappa i jonchanskt snitt, men hon trodde inte att han var någon jonchanier. Det var däremot en tjänare som följde honom, en högt uppsatt tjänare som var rakad på ena sidan av huvudet. Ortsbefolkningen hade inte tagit upp inkräktarnas seder, särskilt inte deras frisyrer. Det där såg ut som Peyton Fane, tänkte hon vantroget. Men det kan inte ha varit han. Inte här. Ninni, sa Elaine med låg röst. Kan vi fortsätta nu? Karn som säljer äpplen där borta tittar just på sitt bord och verkar tänka att han hade fler för en liten stund sedan. Jag vill inte gärna att han börjar undra vad jag har i fickorna. De hade på sig varsin lång fårskinskappa med pälsen vänd inåt och klarröda spiraler broderade över bröstet. Egentligen var det bondkläder, men de smälte ändå in i Färm eftersom många hade kommit in till staden från byarna och gårdarna omkring. Bland så många främlingar var det ingen som hade lagt märke till dem. Ninni hade kammat ut sin fläta och guldringen i form av en orm hade hon nu hängande i en läderrem runt halsen tillsammans med Lärns tunga konungaring, väl dolda under klänningen. De stora fickorna på Elaines kappa putade betänkligt. Stal du äpplena? Väste Ninni tyst medan hon drog med sig Elaine ut i gatuvimlet. Vi behöver inte stjäla, Elaine. Inte än i varje fall. Inte? Hur mycket pengar har vi kvar? Sista tiden har du påstått att du inte är hungrig lite väl ofta vid matdags. Nå, det beror väl på att jag inte är hungrig, fräste Ninni och försökte ignorera det tomrum hon kände i mellangärdet. Allting var betydligt dyrare än hon hade trott. Hon hade hört ortsborna klaga över hur priserna stigit sedan Sjonsen kommit till staden. Ge mig ett av de där äpplena. Äpplet som Elaine grävde fram ur fickan var hårt och litet, men var underbart sött när Ninni tog en tugga av det. Hon slickade saften från sina läppar. Hur lyckades du? Hon tog plötsligt Elaine i axlarna och såg henne i ögonen. Använder du? Hon kom inte på något sätt att säga det med så många människor runt omkring, men Elaine förstod vad hon menade. Bara lite grann. Jag fick den där högen med gamla skämda meloner att falla omkull, och när han började lägga tillbaka dem. Elaine hade inte ens så mycket skam i kroppen att hon rodnade eller såg generad ut. Istället ryckte hon bara på axlarna och fortsatte obesvärat att tugga på ett av äpplena. Du behöver inte se så arg ut. Jag såg noga efter att det inte fanns någon Damon i närheten. Hon fnös. Om jag hölls fången på det sättet skulle jag då inte hjälpa mina fångvaktare att hitta andra kvinnor att förslava. Fast som Failenborna uppträder kunde man ju tro att de var gamla trotjänare åt dem som egentligen borde vara deras dödsfiender. Med tydligt förakt såg hon sig om bland människorna som skyndade förbi. Det gick att följa alla Jean-Jeaner, även på långt håll, och även den enklaste soldat, genom att titta efter de vågor som bildades i folkhavet när alla bugade sig för dem. De borde göra motstånd. De borde slå tillbaka. Hur? Mot det där? De var tvungna att stiga åt sidan tillsammans med alla andra när en Jean-Jeansk patrull närmade sig nerifrån hamnen. Ninni förmådde sig att buga med händerna på knäna och fullständigt uttryckslöst ansikte. Elaine var långsammare och när hon väl bugade sig var det med en min full av motvilja och avsmak. Patrullen bestod av 20 män och kvinnor i rustning. De red på hästar, något som Ninni var tacksam för. Hon hade fortfarande inte lyckats vänja sig vid att se folk rida på varelser som såg ut som svanslösa katter med bronsglittrande fjäll. Och de gånger hon såg någon som red på ett av de flygande vidundren blev hon alldeles yr. Hon var glad att det fanns så få av dem. Tillsammans med patrullen kom dock två varelser i koppel. De såg ut som vinglösa fåglar med sträv, läderartad hud och deras vassa näbbar befann sig högre ovanför kullerstenarna än soldaternas hjälmprydda huvuden. Med sina långa, seniga ben såg de ut att kunna springa snabbare än någon häst. Hon rätade långsamt på sig när Jean-Jeanerna försvunnit. En del av dem som hade bugat för patrullen nästan sprang därifrån. Alla utom Jean-Jeanerna själva blev illa till mots av att se deras märkliga vidunder. Elaine, sa hon med låg röst när de fortsatte upp längs gatan. Om vi blir tillfångatagna så svär jag att jag ska be dem på mina bara knän att få piska dig från topp till tå med det kraftigaste spö jag kan hitta innan de dödar oss eller vad de nu tänker göra. Om du fortfarande inte kan lära dig att vara försiktig är det kanske dags att jag börjar fundera på att skicka tillbaka dig till Tarvalon eller hem till Camelin eller vart som helst utom här. Jag är försiktig. Jag tittade i varje fall efter om det fanns någon Damon i närheten. Och du själv då? Jag har sett dig bruka kraften fast en av dem var inom synhåll. Jag försäkrade mig om att de inte såg åt mitt håll, muttrade Ninni. För att lyckas leda kraften hade hon varit tvungen att uppamma all den vrede hon kände över att inkräktarna höll kvinnor kopplade som djur. Jag gjorde det bara en gång och det var bara en droppe. En droppe? Vi var tvungna att ligga gömda i fiskstanken på vårt rum i 3 dagar medan de sökte genom staden efter den som gjorde det. Kallar du det att vara försiktig? Jag var tvungen att ta reda på om det gick att få loss de där kragarna. Hon trodde att det fanns ett sätt. Innan hon visste säkert skulle hon behöva prova det på åtminstone en krage till. Och det var inget hon såg fram emot. Precis som Elaine hade hon trott att alla Jamen måste vara fångar som var ivriga att fly. Men det hade varit kvinnan med kragen som ropat på hjälp. En karl kom gående förbi dem med en skottkärra som skumpade över kullerstenarna. Medan han med hög röst ropade ut sina tjänster som skärslipare. De borde göra motstånd på något sätt, morrade Elaine. Så fort en Jean-Jeaner är inblandad beter de sig som om de inte såg något av det som sker omkring dem. Ninni bara suckade. Det hjälpte inte att hon tyckte att Elaine hade åtminstone delvis rätt. Till en början hade hon trott att Fälmbornas undergivenhet åtminstone delvis måste vara spelad. Men hon hade inte sett några tecken på motstånd överhuvudtaget. När de kom till staden hade hon försökt prata med en del av ortsborna i hopp om att få hjälp med att befria Egwen och Min. Men alla blev livrädda vid minsta antydan om att sätta sig upp mot Sjonsen. så hon hade slutat fråga innan de drog till sig fel sorts uppmärksamhet. Egentligen kunde hon inte inse hur folket skulle kunna kämpa emot Vidunder och ACD. Hur ska man kunna slåss mot Vidunder och ACD? Framför dem låg ett kvarter som bestod av 5 höga stenhus, bland de största i hela staden. Strax innan de kom fram till husen hittade Ninni en gränd invid ett skrädderi där de hade utsikt över åtminstone några av ingångarna till de höga husen. Det var omöjligt att bevaka alla dörrarna samtidigt. Hon ville inte låta Elaine ge sig av på egen hand, men det vore oklokt att våga sig närmare. Ovanför hustaken på nästa gata fladdrade storfursten Turaks baner med den gyllene höken. Det var bara kvinnor som gick in och ut i dessa hus, och de flesta av dem var Shaldramer, ensamma eller med Jaimen i släptåg. Sjonsen hade tagit över byggnaderna för att inrymma sina Jaimen där. Egwen måste vara där inne, och förmodligen även Min. Hittills hade de inte sett något av Min, men det var möjligt att hon, liksom de själva, var dold i vimlet. Ninni hade hört många berättelser om hur kvinnor och flickor blivit gripna på gatan eller hämtade från byarna. De hamnade alla i något av de här husen, och om de någonsin syntes till igen hade de en krage runt halsen. Ninni satte sig på en tom packlår bredvid Elaine och stack handen i hennes ficka för att ta en handfull av de små äpplena. Det var färre ortsbor på gatorna här. Alla visste vad husen var för något, och alla undvek dem, precis som de undvek stallen där Sjonsen höll sina odjur. Det var så glest mellan de förbipasserande att de utan svårigheter kunde hålla ett öga på dörrarna. De var bara ett par kvinnor som tagit en matpaus. Bara ytterligare 2 människor som inte hade råd att äta på värdshus. De skulle på sin höjd dra till sig en flyktig blick. Medan hon mekaniskt tuggade på ett äpple försökte Ninni än en gång hitta på en plan. Att hon kunde öppna kragen, om hon nu verkligen kunde det, skulle inte bli till någon glädje om hon inte kunde komma fram till Egwen. Äpplena smakade inte längre lika sött. Egwen satt i sitt lilla rum under takåsen och tittade ut genom det smala fönstret ned mot trädgården där Shaldramerna promenerade med sina Jaimen. Hennes rum var bara ett i en lång rad, avdelade med enkla mellanväggar. Trädgården hade bestått av flera olika innan Sjonsen hade rivit murarna mellan dem och tagit de stora husen i besittning till sina Jaimen. Nästan alla löv hade fallit från träden, men Jaimen fick fortfarande komma ut i trädgården för att få lite frisk luft, vare sig de ville eller ej. Anledningen till att Egwen betraktade trädgården var att Renna stod där och pratade med en annan Shaldrame. Så länge Egwen såg Renna kunde hon inte komma in och överraska henne. Visserligen skulle någon annan Shaldame kunna komma. Det fanns många fler Shaldamer än Jaimen, och alla ville bära armbandet. De kallade det att vara hel, men det var fortfarande Renna som hade hand om hennes dressyr, och 4 gånger av 5 var det Renna som bar hennes armband. Om det kom någon skulle de kunna gå in utan hinder. Det fanns inget lås på dörren till en Jaimens rum. Egwens rum innehöll bara en hård smal säng, en kommod med en kantstött kanna och en skål samt en stol och ett litet bord. Och det fanns heller inte rum för mer. Jaimen behövde vare sig bekvämlighet, privatliv eller ägodelar. Jaimen var själva ägodelar. Min hade ett precis likadant rum i ett annat hus, men Min kunde dock komma och gå som hon ville, eller i varje fall nästan som hon ville. Sjonsen var mycket förtjusta i regler. De hade fler för alla än vad Vita tornet hade för sina noviser. Egwen stod en bra bit från fönstret. Hon ville inte att någon av kvinnorna skulle titta upp och se glöden som omgav henne när hon ledde kraften. Hon använde den för att försiktigt undersöka kragen som satt runt hennes hals, men sökandet var förgäves. Hon kunde inte ens avgöra om bandet var vävt eller gjort av länkar som en kedja. Ibland tycktes det vara det ena, ibland det andra. Men det verkade alltid vara tillverkat i ett obrutet stycke. Det var bara en ytterst liten rännil av kraften som hon hade frammanat. Den minsta droppe hon kunnat föreställa sig. Men det fick det ändå att knyta sig i magen på henne och kom svetten att tränga fram på hennes panna. Det var en av Erdames egenskaper. Om en Daemon försökte bruka kraften utan att någon Shardame bar armbandet mådde hon illa. Och ju mer av kraften hon försökte leda, desto sjukare blev hon. Om Egwene hade försökt tända ett ljus som befann sig längre bort än hon kunde nå med handen, skulle hon ha spytt. En gång hade Renna befallit henne att jonglera med sina små ljusklot medan armbandet låg på bordet. Hon fick fortfarande frossa vid bara tanken på detta. Nu slingrade sig silverkopplet över det kala golvet och upp längs den omålade träväggen där armbandet hängde på en krok. Åsynen av armbandet fick henne att bita samman tänderna i raseri. En hund som kopplats med samma vårdslöshet skulle ha rymt. Om en Daemon försökte flytta sitt armband så mycket som en fot från den plats där den senast vidrörts av en Shardame. Renna hade fått henne att göra det också. Hade låtit henne bära sitt armband tvärs över rummet. Eller försöka göra det. Det hade säkert bara gått några minuter innan Shardamen raskt spänt på sig armbandet igen. Men för Egwene hade det känts som om hon i timmar hade legat på golvet och skrikande vridit sig i kramper. Någon knackade lätt på dörren. Och Egwene hajade till innan hon insåg att det inte kunde vara någon Shardame. Ingen av dem skulle knacka innan de steg in. Hon släppte ändå Shardar. Hon hade börjat må illa på allvar. Min? Jag är här för mitt veckobesök, sa Min när hon gled in genom dörren och stängde den bakom sig. Hennes glättighet lät något tillkämpad, men hon försökte alltid muntra upp Egwene så gott hon kunde.
Vad tycks?
Hon snurrade ett varv på golvet för att visa upp den mörkgröna ylleklänning i sjonsjanskt snitt som hon hade på sig. Hon hade till och med ett grönt band som höll samman hennes hår, även om det nätt och jämnt var så långt att det gick. Sin kniv hade hon emellertid kvar i ett bälte runt midjan. Första gången Min hade hälsat på hade Egwene blivit förvånad över kniven. Men det verkade som om Sjonsen litade på alla, tills de bröt mot någon av reglerna.
Den är söt, sa Egwene försiktigt. Men varför?
Jag har inte gått över till fienden, om det är det du tror. Jag fick välja mellan det här eller att försöka hitta någonstans att bo ute i staden och kanske förlora min rätt att hälsa på dig. Hon började sätta sig gränsle över stolen som hon skulle ha gjort med byxor på sig, men skakade på huvudet med ett skevt leende och vände stolen igen. Alla har sin plats i väven, härmade hon, och det måste vara tydligt för alla vilken plats det är. Den där gamla haggan Mulane tröttade tydligen på att inte kunna se vilken plats jag hade och bestämde sig för att jag hörde hemma bland tjänsteflickorna. Hon lät mig välja. Du skulle se en del av de saker Sjonsens tjänsteflickor har på sig. De som passar upp på adelsmännen. Det kunde kanske vara roligt att ha något sånt. Men inte förrän jag är trolovad. Eller ännu hellre gift. Nåja, nu finns det ingen återvändo. Inte än i varje fall. Mulane har eldat upp min rock och mina byxor. Hennes grimas visade vad hon tyckte om detta. Hon plockade upp en sten från den lilla högen som låg på golvet och började bolla den mellan sina händer. Det är inte så illa, sa hon med ett skratt. Förutom att det var så länge sedan jag gick i kjolar att jag snubblar på dem hela tiden. Egwene hade också fått se sina kläder brännas upp. Däribland den där underbara gröna sidenklänningen. Hon hade varit glad att hon inte tagit med sig fler av de kläder hon fått av Dame Amelisa, även om hon kanske aldrig skulle få se vare sig dem eller vita tornet igen. Nu hade hon på sig samma grå klänning som alla andra Damon. Damon har inga ägodelar, hade man förklarat för henne. Klänningen en Damon bär, maten hon äter och sängen hon sover i. Allt detta är gåvor från hennes Saldame. Det står en Saldame helt fritt att bestämma att hennes Damon ska sova på golvet istället för på en säng eller i ett bås i stallet. Mulane, som hade hand om husen där Damon bodde, hade en entonig, nasal röst. Men hon var sträng mot alla Damon som inte mindes varje ord av hennes enformiga lektioner. För min del finns det nog inte någon återvändo alls, sa Egwene med en suck och sjönk ned på sängen. Hon pekade på stenarna på bordet. Renna lät mig genomgå ett prov igår. Hon band för ögonen på mig, men jag lyckades ändå hitta biten av järnmalm och den med kopparmalm varje gång hon blandade dem. Hon lämnade kvar allihop här för att påminna mig om hur duktig jag varit. Hon verkade tycka att det var något slags belöning att bli påmind. Det verkar inte värre än det andra. Inte hälften så illa som att få saker att explodera som fyrverkeripjäser. Men kunde du inte ha ljugit? Kunde du inte sagt att du inte visste vilken som var vilken? Du vet fortfarande inte hur det är att ha en sån här på sig. Egwene ryckte i kragen, men det hjälpte inte mer än hennes försök med kraften. När Renna har på sig armbandet vet hon vad jag gör med kraften och vad jag inte gör. Ibland verkar det som om hon till och med vet när hon inte har armbandet på sig. Hon säger att Charles Damer utvecklar något som hon kallar ett tycke efter ett tag. Hon suckade. Ingen har ens kommit på idén att pröva mina krafter på det här området förut. Jorden är en av de fem krafterna som var starkast hos männen. När jag hade valt rätt bland de där stenarna tog hon mig utanför staden och där kunde jag utan vidare peka ut en övergiven järngruva. Den var helt överväxt och det syntes inga gropar eller öppningar någonstans. Men när jag väl visste hur jag skulle göra kunde jag känna järnmalmen som fanns kvar i marken. Det är minst 100 år sedan det fanns nog med malm där för att det skulle löna sig att bryta den. Men jag visste att den fanns där. Jag kunde inte ljuga för henne min. Så fort jag kände att gruvan var där visste hon det. Hon var så uppspelt att hon lovade att jag skulle få pudding till middagen. Egwene kände hur hennes kinder hettade av ilska och skam. Tydligen är jag numera för värdefull för att slösas bort på att få saker att explodera, sa hon bittert. Sådant kan vilken Damon som helst göra, medan det bara är en handfull som kan hitta metaller i marken. Ljus, jag avskyr att få saker att explodera, men jag önskar att det var det enda jag kunde göra. Rodnaden på hennes kinder blev ännu mörkare. Hon avskydde verkligen att få träd att flyga sönder i flisor och göra så att marken rämnade. Det var färdigheter avsedda för strid, för att döda människor, och hon ville inte ha någonting med det att göra. Likväl innebar allt som Sjonsen tvingade henne att göra ännu en chans att få vidröra Sajdar, att få känna kraften strömma genom kroppen. Hon avskydde vad Renna och de andra Saldamerna fick henne att göra. Men hon var övertygad om att hon kunde hantera betydligt mer av kraften nu än hon hade innan hon lämnade Tarvalon. Hon var helt övertygad om att hon kunde göra saker med den som ingen syster i Vita Tornet ens hade en tanke på att göra. De tänkte aldrig på att slita sönder jorden för att bringa människor om livet. Du behöver kanske inte bekymra dig över det länge till, sa Min med ett brett grin. Jag har hittat ett skepp åt oss, Egwene. Sjonsen har hållit kvar kaptenen här och han är snart beredd att segla härifrån utan tillstånd. Min, far med honom om han vill ta dig med, sa Egwene trött. Jag har ju sagt att jag är värdefull nu. Renna har sagt att de ska skicka ett fartyg tillbaka till Sjonsen om ett par dagar, bara för att föra mig dit. Mins leende försvann och de tittade på varandra. Plötsligt kastade Min sin sten på högen på bordet så att resten av stenarna for åt alla håll. Det måste gå att komma härifrån på något sätt. Det måste finnas något sätt att få av den där förbannade saken som du har runt halsen.
Eggwen lutade huvudet mot väggen bakom sig.
Du vet ju att Shornshen har samlat ihop varenda kvinna de kunnat hitta som kan bruka kraften det allra minsta. De kommer hit överallt ifrån. Inte bara från Färm utan från fiskelägarna längs kusten och från byar inåt landet också. Kvinnor från Terraborn och Aradroman. Passagerare från fartyg som de har bordat. Det finns två Aes Sedai bland dem.
Aes Sedai, utbrast Min.
Rent reflexmässigt såg hon sig omkring för att försäkra sig om att ingen Shonshanier hade hört henne uttala orden.
Eggwen, om det finns Aes Sedai här kan de hjälpa oss. Låt mig bara prata med dem och...
De kan inte ens hjälpa sig själva, Min. Jag har bara pratat med en av dem. Hon heter Raima. Saldaimon kallar henne inte det, men det är så hon heter. Hon ville att jag skulle veta det. Det var hon som sa att det finns en till. Hon berättade det mellan gråtattackerna. Min, hon är en Aes Sedai och hon grät. Hon har en krage runt halsen. De tvingar henne att lyssna till namnet Pura. Och hon kan inte göra mer åt det än jag kan. De tog henne till fånga när de erövrade Färm. Hon grät för att hon inte längre orkar kämpa emot. För att hon inte står ut med att bli bestraffad mer. Hon grät för att hon vill ta livet av sig och inte kan göra ens det utan tillstånd. Ljus, jag vet hur hon känner sig. Min vred besvärat på sig och slätade till sin klänning med sina plötsligt nervösa händer.
Eggwen, du vill väl inte?
Eggwen, du får inte tänka på att göra dig själv illa. Jag ska få ut dig härifrån på något sätt. Det ska jag.
Jag ska inte ta livet av mig, sa Eggwen med torr röst. Det skulle jag inte göra ens om jag kunde.
Kan jag få låna din kniv, Min?
Se så, jag ska inte göra illa mig. Bara räck den till mig.
Min tvekade, men drog så upp sin kniv ur slidan hon hade vid bältet. Hon höll försiktigt fram den, redo att ingripa om Eggwen försökte med något dumt. Eggwen tog ett djupt andetag och sträckte sig efter knivskaftet. En mjuk rysning löpte genom musklerna i hennes arm. När hennes hand kom inom en fots avstånd från kniven förvreds fingrarna plötsligt i kramp. Hon stirrade stint på kniven och försökte tvinga handen närmare. Krampen grep tag i hela armen, fick musklerna att dra ihop sig hela vägen upp till axeln. Hon jämrade sig och sjönk tillbaka mot väggen, gned sin arm och koncentrerade sig på att inte röra vid kniven. Långsamt började smärtan dra sig tillbaka. Min stirrade vantroget på henne.
Vad? Jag förstår inte.
Jamen får inte röra vapen av något slag. Hon böjde prövande armen och kände hur stelheten försvann. Vi får till och med vår mat färdig skuren. Jag vill inte göra mig själv illa, men jag skulle inte kunna det ens om jag ville. Ingen Jamen lämnas någonsin ensam någonstans där hon kan hoppa ut från hög höjd. Det där fönstret är igenspikat. Eller kasta sig i en flod.
Det var väl tur det. Jag menar... Åh, jag vet inte vad jag menar. Om du kunde hoppa i en flod skulle du kanske kunna fly.
Eggwen fortsatte med trött röst som om Min inte hade sagt något. De dresserar mig, Min. Saldaimon adresserar mig med hjälp av Ardaim. Jag kan inte röra vid någonting som jag ens tänker på som ett vapen. För ett par veckor sedan tänkte jag på att slå Renna i huvudet med den där kannan. Och sen dröjde det 3 dagar innan jag kunde hälla upp tvättvatten igen. När jag väl en gång hade tänkt så på kannan var jag inte bara tvungen att sluta tänka på att slå henne med den. Jag var tvungen att övertyga mig själv om att jag aldrig, under några som helst omständigheter, skulle kunna slå henne med den innan jag kunde röra den igen. Hon visste vad som hade hänt, talade om vad jag måste göra och lät mig inte tvätta mig någon annanstans än med just den kannan och den skålen. Det var tur för dig att det inträffade mellan dina besöksdagar. Rena såg till att jag svettades varenda minut de där dagarna. Från det att jag vaknade på morgonen och ända tills jag somnade av utmattning. Jag försöker kämpa emot, men de dresserar mig lika säkert som de dresserar Pura. Hon slog handen för munnen och stönade mellan hopbitna tänder. Hon heter Raima. Jag måste minnas vad hon heter. Inte det namn de har satt på henne. Hon heter Raima och hon tillhör Gula Aya. Och hon har kämpat mot dem så länge och så ihärdigt hon kunnat. Det är inte hennes fel att hon inte orkar kämpa emot längre. Jag önskar att jag visste vem som är den andra systern som Raima talade om. Jag önskar att jag visste vad hon hette. Kom ihåg oss båda två, min. Raima av Gula Aya och Egwene Almir. Inte Daemon Egwene. Egwene Almir från Emons Wall. Gör du det, min? Sluta, nästan skrek min. Sluta ögonblickligen. Om de skeppar iväg dig till Shornshen ska jag vara med dig. Men jag tror inte att det blir så. Du vet att jag har läst dig, Egwene. Det mesta av det förstår jag inte. Det gör jag nästan aldrig. Men jag ser saker som sammanlänkar dig med Rand och Perrin och Matt och till och med Gallard. Ljuset hjälper dig, din arma dumbom. Hur skulle något av det kunna hända om Shornshen tar med dig till andra sidan havet? De kanske erövrar hela världen, min. Om de gör det finns det ingen anledning att inte Rand och Gallard och de andra skulle hamna i Shornshen. Din dumma gås. Jag är bara praktisk, sa Egwene vast. Jag tänker inte sluta kämpa emot. Inte så länge jag kan andas. Men jag ser ingen anledning att hoppas att jag någonsin blir av med denna Adame heller. Precis som jag inte ser något hopp om att någon ska kunna stoppa Shornshen. Min, om den där kaptenen vill ta dig med ska du åka med honom. Då kommer åtminstone en av oss att vara fri. Dörren öppnades och Renna steg in. Egwene kom hastigt på fötter och bugade, och det gjorde även min. Det lilla rummet var egentligen alldeles för trångt för att buga sig i, men Shornshen höll etiketten högre än bekvämligheten. Så, det är din besöksdag idag, sa Renna. Det hade jag glömt. Nåväl, dressyren kan inte avbrytas även om det är besöksdag. Egwene iakttog spänt Sal Daemon medan hon tog ned armbandet från kroken, öppnade det och satte fast det runt sin handled. Hon kunde inte se hur det gick till. Om hon hade kunnat känna efter med kraften skulle hon ha kunnat lista ut det. Men det skulle Renna ha märkt omedelbart. När armbandet slöts runt Rennas handled fick Sal Daemon en blick i ögonen som kom Egwenes mod att sjunka. Du har brukat kraften. Rennas röst var bedrägligt mild, men vreden gnistrade i hennes ögon. Du vet att det är förbjudet när vi inte är hela. Egwene fuktade läpparna. Jag har kanske varit för överseende med dig. Du kanske tror att du får tänja på reglerna bara för att du är värdefull nu. Jag tror jag gjorde ett misstag när jag lät dig behålla ditt gamla namn. När jag var liten hade jag en kattunge som hette Tuli. Från och med nu heter du Tuli. Du får gå nu, min. Din besökstid hos Tuli är slut. Min tvekade bara så länge att hon hann kasta en förtvivlad blick på Egwene innan hon gick. Allt min kunde säga eller göra skulle bara förvärra situationen. Men Egwene kunde inte låta bli att titta längtansfullt på dörren när den stängdes bakom hennes vän. Renna satte sig i stolen och tittade bistert på Egwene. Jag måste ge dig ett strängt straff för det här. Vi kommer båda att bli kallade till de 9 månarnas hov. Du för vad du kan göra och jag som din Shaldame och tränare. Och jag tänker inte låta dig vanära mig inför kejsarinnan. Jag slutar när du berättar hur mycket du älskar att vara en Daemon och hur lydig du kommer att vara från och med nu. Och Julie, det är bäst för dig att du får mig att tro vartenda ord.